Podplay.
Hej, det är dags för ett nytt avsnitt av podden som heter Snutsnack. Idag heter min gäst Stefan och han har jobbat som trafikpolis. Ja, sedan 1983 har han suttit på motorcykel eller i en trafikpolisbil. Hur har det varit att snurra runt vägarna kring Nyköping där han har hållit till allra mest? Och sen är det så att vi har en connection, jag och Stefan, vi har träffats även om jag inte var föremålet för hans polisiära insats. Om det får du höra precis i början här. Hoppas du gillar det här avsnittet som kommer att handla mycket om poliser i trafiken där Stefan har jobbat. Det blir ett Patreon-avsnitt också med Stefan såklart, och det kan du lyssna på om du är Patreon. Är du inte det kan du bli det på patreon.com/snutsnack. Där finns det också en massa övrigt bonusmaterial från många, många fler gäster. Väldigt intressant. Annars finns vi på sociala medier, Facebook och Instagram. Var försiktig där ute. Hoppas du får en riktigt trevlig lyssning. 1310 kom. 1310 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart, slut. Välkommen till podden Snutsnack, Stefan.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
Hur står det till? Jag vet att du har varit ute på en liten promenad här precis.
Ja, idag var det så fint väder så frugan och jag tog en liten promenad här på några kilometer i vårsolen.
Ja, det finns ju inget bättre än att möta vårsolen.
Nej, det tycker jag är väldigt skönt faktiskt. Man längtar till våren nu efter den här vintern som har varit.
Ja, det är sant. Och det har inte bara varit vinter, det har ju varit allt möjligt. Och nu har det kommit ett krig mitt uppe i allting också.
Ja, det känns ju väldigt tråkigt faktiskt. Man blir väldigt bedrövad av det här nyheterna man hör varje dag.
Ja, nej men verkligen, verkligen. Nej, men det var roligt. Jag fick tips av dig via en person som också berättade att du hade haft förmånen, jag vet inte om jag ska kalla det förmånen, men kanske ändå förmånen att ta min frus körkort.
Ja, just det var ju några år sedan jag jobbade på E4. Jag jobbade som trafikpolis sedan 1983 då, till i höstas då, oktober, och för några år sedan då var vi ute, då hade jag två såna här polisskoleelever med mig, och då såg vi någon bil som körde för fort, och jag mätte på den här bilen med sånt här mätinstrument som kallas för trip track eller polispilot, och vi gjorde en mätning, och jag tror att det blev en bit över 140, så den bilen stoppade vi sen vid Stavsjö. Och då tyckte jag att jag kände igen gubben som, eller grabben som satt bredvid, och det var ju du då.
Ja, det var jag, ja.
Det var din fru som körde, så att vi pratade väl vidare, och så fick hon betala 4 000 och blev av med körkortet där också.
Ja, nej, men det är sådär när man inte har en laglydig fru.
Ja, ja. Det kanske var du som var stressad, eller jag vet inte.
Jag låg faktiskt och sov. För jag hade varit med, jag hade gjort sån här morgonradio tidigt på morgonen, så jag låg och sov lite. Och vi hade ju en väldigt sportig bil på den tiden. Jag vet inte om du kommer ihåg vad det var för bil.
Ja, var det inte en Alfa Romeo eller något sånt där?
Jajamensan, det var en Alfa Romeo Giulia.
Okej, okay, ja, men då är det inte så lätt att hålla hastigheten, förstår jag.
Nej, precis. Och så då väcker de mig och säger, nej men nu tror jag vi stoppade. Och då körde ni, det reagerade jag faktiskt lite på, för ni körde spaden.
Ja, just det. När vi stoppar, alltså vi normalt sett om du åker på en vanlig väg, då har vi det stoppandet bakifrån, och då stannar ju bilen framför. Men när vi kör på motorvägen, då vill man inte bli stående i vägrenen, utan då åker vi förbi och tutar, och sen kör vi spaden, och sen försöker vi åka in på någon sån här poliskontrollplats eller en avfart för att slippa att stå vid, det är för farligt att stå vid vägkanten där. Så då blir det gamla spaden och det stoppandet.
Ja, jag fattar. För jag var lite sådär, jag sa till mig, nej spade, det verkar omodernt med spade.
Ja, ja. Ja, och det var ju det jag lärde mig när jag gick polisskolan 1974. Så att,
då funkar den.
Då funkar spaden, men sen har vi ju till och med vi i Nyköping på 80-talet utvecklade det här stoppandet bakifrån också. Mm. På polisbilarna som kom då. Så att Men motorvägen, när vi jobbar där och stoppar, då kör vi det här med spaden eller åker upp bredvid och tutar. Både med motorcykel och bil faktiskt.
Ja, men jag sa det till min fru efter det hela var över så att säga. Då fick jag köra och nej, men då, först var ju hon en av de gladaste som någonsin har blivit av med körkortet. Hon var ju otrolig. Hon var ju också höggravid också, tror jag. Och sen så betalade hon de där 4 000 i bilen och sa hon så här, nu är det betalt, nu har det inte hänt.
Nej, nej. Nej, men jag minns att hon var ju inte arg på oss på något vis då i alla fall.
Nej, nej, det var hon inte.
Kom
nej.
Senare, jag vet inte.
Nej då, det kom där då. Jag tror att det var... Ibland får man ju liksom tänka på hur många gånger man kanske har varit över någon kilometer och inte blivit stoppad. Så det kanske har ackumulerat ihop sig till en 4000 när man är uppåt 40.
Ja, jag brukar säga det till en del att de har ju kanske kört för fort många gånger innan de åker fast, så att säga. Så
ja.
Det är ju inte alla som blir av med körkortet, men vi tar ju körkort då när jag jobbade varje dag kan man säga på E4 här utanför Nyköping.
Ja, men ni är väl ganska ökända får man väl säga där runt Nyköping på plocka fortkörare.
Ja, det var ju ett program, jag har ju hållit på så länge, men ett program, det var ett morgonprogram på 80-talet. Det var han Per Ragnar som hade på tv och då sa han så här att det var två saker som man skulle passa sig för. Det var att steka fläsk med bar överkropp och köra för fort förbi Nyköping. Och det ryktet har vi försökt att upprätthålla, liksom att vi är ute mycket. Försök, nu har vi minskat. När jag började på trafikgruppen 1983, då var vi 25 trafikpoliser och 5 poliser på en sån här, det var länstrafikgrupp hette det då. Och det var 5 poliser på en trafikgrupp, så att det var 30 poliser som får runt här i Nyköping. Nu är vi ju inte så många, men vi har försökt upprätthålla ryktet. Och själv tycker jag, de säger ju många vi stoppar att ni har rykte. Men jag tycker det är ett bra rykte. Det vore värre om man hade ett rykte att man satt och fika på McDonald's hela dagarna eller något annat.
Än att man visste som trafikant att man kunde köra 200 alltid förbi Nyköping. För ja, där blir man precis, aldrig stoppad.
Precis. Nej, precis. Och det är många stockholmare som har åkt fast under årens lopp när de åker till sina sommarstugor på fredagar och sådär. Så det sprids väl lite grann också.
Jo, men lite så. Jag har ju lite i mitt yrke som komiker så har jag ju skämtat lite om trafikpoliser. Jag har ibland kallat dem för beväpnade lapplisor. Och det var en trafikpolis som kom fram till mig efter ett uppträdande och var mycket upprörd över hur jag kunde kalla det. Men det var ju såklart ett skämt då, va? Men, ja. Men det är ju så, vi har pratat om det lite i podden att trafikpoliser, hundförare, ja, man brukar, är det några man småretas med så är det kanske dem. Ni är ju väldigt nischade liksom, i alla fall ni trafikare.
Ja, det är vi ju. Men sen känner man, jag har ju åkt polismotorcykel då sedan 1985 och varit ute hela tiden då. Och då märker man att man står ganska högt i näringskedjan då bland bilister, för man har ett väldigt högt, ja, förtroende om man säger det. Aldrig någon som bråkar eller tjafsar med en liksom, fast man är själv och jobbar.
Okay. Att
det är väl något gammalt som har funnits med och finns med fortfarande faktiskt.
Ja. Hur kommer det sig att du kom in på den här banan med motorcykel? För du har ju kört motorcykel i många, många år som trafikpolis. Hur var det så att du lockades in till den delen av det polisiära så att säga?
Ja, jag började ju som polis i Stockholm då, jobba på Norrmalmspolisen i 5 år.
Ja, du gjorde
och,
det.
Ja, att jag hade ju, när jag var ung så körde jag trimmad moppe också. Och då kom ju polisen efter mig och då skulle jag ju sticka ifrån dem. Men sen efter en stund så lossnade gasvajen i handtaget. Så då åkte jag dit då för polisen och då var det vårdslöshet i trafik och olovlig körning. Så jag fick 30 dagsböter av 3 kronor då, 90 spänn i böter.
Oj!
Men då på den tiden var jag ju väldigt intresserad av mopeder och trimmade mopeder och motorcyklar så småningom. Och det var ju en liten dröm att kunna få bli motorcykelpolis också.
Mm.
Så att det fanns ju med lite grann när jag sedermera började som polis.
Men berätta lite, innan vi går in mer på trafikpolisen och sådär, berätta lite om tiden som Norrmalmspolis då, för det var på slutet på 70-talet då.
Ja, jag började polisskolan september 74 och halkade egentligen in på ett bananskal, för jag pluggade på universitetet innan jag skulle läsa företagsekonomi, för jag kanske skulle jobba i en ICA-affär som jag hade jobbat extra, tänkte jag. Men det gick lite knackigt och sen visste jag inte vad jag skulle hitta på. Så min mamma såg en annons i tidningen då. Bli polis, 2380 kronor i månaden under utbildning. Och jag tänkte, jag hade ju ingen tanke på polis. Det enda jag hade med polisen, det var ju när jag åkte fast. Då. Men jag slängde in en ansökan och var på någon intervju och grejer i Stockholm där. Och gubbar som pratade med mig och lite runt. Och jag kom in i alla fall. Och jag har trivts väldigt bra hela tiden. Och på Norrmalmspolisen på den tiden, då fick man ju fotpatrullera till att börja med. Mm. Och på Sergels torg och runt där i city. Och sen blev jag kommenderad ett år till SJ centralstation. Mm. För då fanns en liten polisstation i ena änden. Och jag gick med en kille och vi trivdes bra ihop. Så att, och bra befäl hade vi, så att vi gick ett år till av bara farten.
Mm.
Så två år fotpatrullerade jag på SJ centralstation. Så att då höll man ju konditionen uppe. Mycket, mycket steg. Då hade man ingen stegräknare, men det hade varit kul att ha haft. Och sett
ja,
hur många steg
förstår det.
Per dag.
Men låg Norrmalm då uppe på Regeringsgatan? Eller?
Då låg det på Regeringsgatan, det gjorde jag. Precis.
Just det.
Så där började jag. Och sen åkte jag radiobil, som man säger då. Alltså sån här manskapsbil. Man åkte och så fick man alla jobb i city då, som vanliga jobb, alltså som kom via radion. Och det var ju allt mellan himmel och jord. Men sen var det dödsfall och psykiskt sjuka personer. Det hade en befälsbil.
Just det.
Och då åkte jag ett år med det. Sen var jag i en piketgrupp där också på Norrmalmspolisen ett knappt år.
Okej.
Okay. Innan jag sen flyttade ner till Nyköping som jag kommer ifrån.
Ja, ah, och då visste du, då hade du sökt specifikt trafiken när du sökte det
till? Nej, då sökte jag till ordningsavdelningen som hette då. Så jag fick en polisassistent känd på ordningen. Och sen fick man ju ställa sig på kö i princip. För man fick ju tjänster då vart efter hur gammal man var eller hur länge man har jobbat som polis. Då.
Mm.
Så efter 3 år då i Nyköping på ordningen, då kom jag till trafiken då.
Just.
1983.
Jag kan berätta att den där polisstationen på centralstationen, den fanns kvar när jag jobbade. Jag började ju 88 då, men jag vet inte när de måste ha stängt den i början på 90 där någon gång.
Ja, den gamla på Regeringsgatan. Jag var med lite på den här nya också på vid Vasagatan där.
Ja, just det. Nej, men jag tänkte på den inne på centralstationen.
Ja, just det, den. Ja. Okej, ja. Ja,
den stängde de nog vid början på 90-talet någonting. Ja.
Det kan det vara. Det var ju väldigt trevlig station. Vi hade ett bra befäl då. Han hette Ernst Johansson och han var väldigt hård, så man kunde inte sitta in och slöa något extra, men väldigt bra på alla sätt och vis när man tänker efter sen efteråt.
Det är intressant hur otroligt långt bort vi har kommit idag från att vara så nära medborgarna som att ha en polisstation på centralstationen.
Ja, precis. Och nu säger vi att vi ska vara närmare medborgarna i polisens nya grej, men i det fallet har vi kommit långt ifrån dem så att säga.
Ja. Men att gå från då ordningspolis som det hette på den tiden till trafiken då, vad var skillnaden där då för dig som hade varit ordningspolis ett tag?
Ja, det som var, alltså jag har ju alltid gillat att vara ute och jobba. Jag är ju lite naturmänniska, eller ganska mycket fågelskådare och lite sådär, så jag gillar att vara ute och hela tiden och inte frusen av mig på något vis, utan men då var ju en fördel att jag slapp jobba nätter då på trafiken, så att det blev ju ganska tufft med, man gjorde natt och sen gjorde man kväll och dag på ordningen. Och det blev ganska slitsamt i längden när man har småbarn också.
Ja,
just det. Så att, och när jag jobbar på trafiken, då jobbar man som allra längst till 02 på natten då. Sen kunde det vara någon enstaka gång, det var någon special razzia eller någonting. Men det var ju väldigt skillnad att sluta 12 eller 1 eller 2 istället för att jobba hela natten.
Mm. Ja, det där tärde på mig att jobba hela nätter, det var jobbigt.
Ja, det blir jobbigt i längden. Och sen var det väldigt bra, alltså man var ju lite mer fredad då på trafiken. Vi kunde jobba med våra kontroller Men sen om det blev några större grejer eller ordningsbilarna var upptagna, då fick vi ju de jobben också.
Mm.
Och alltid om det var större, om det blev något bankrån som var på den tiden eller värdetransportrån eller annat, då var vi med på det. Så man var ju alltid med i smeten också när det hände större grejer.
Min pappa jobbade ju som trafikpolis. Han var ju på länstrafiken. Ja, i Västberga var han då på den tiden.
Okej.
Han började väl mitten 60-talet och sen var han på Maria, hette det, i Stockholm. Och sen så var det trafiken då för hela slanten. Så jag har ju en trafikpolis, eller jag har inte det längre. Pappa lever ju inte längre, men jag har ju haft en trafikpolis i släkten så att säga.
Ja, just det.
Så det var mycket. Jag kom pappa, det har jag ett väldigt starkt minne av. Pappa kom hem alltså. Vi bodde i ett litet villaområde i Enskede söder om stan, och då hade de alltså på trafiken fått in en Volvo, eller vad säger jag, en Saab Turbo.
Ja, just det.
Ja, och turbo på den tiden, det var ju det ordet kände man inte till, men det lät ju som att det var raketmotoren där när man hörde att något var turbo.
Ja, just det.
Och då fick jag och min brorsa åka med en sväng i den här Saab Turbo då. Det var ju riktigt häftigt alltså.
Ja. Och det fanns ju på den tiden när jag började också här i Nyköping 1983. Då hade vi ju turbo och något som kallas för Trafipax. Det var ju en kamera som satt framme i bilen vid rutan. Så man tog bilder på bilarna bakifrån. Då. Och ja. det var ju en turbobil. Och den var ju extremt snabb i förhållande till andra bilar då. Om vi säger på i början av 80-talet så var ju Saabarna väldigt snabba.
Just det. Ja, vi pratade i ett tidigare avsnitt här av podden om populära fordon på ordningen. Och då låg Saab lite dåligt till. Han tyckte väl att Volvo var mer hanterbar som ordningspolisfordon i alla fall.
Ja, det har de nog tyckt. Och den allra, allra bästa Volvon, det är ju en sån här XC70 som börjar försvinna nu. Det är ju den som har varit kanonbra i alla tider, just på ordningen om man säger.
Ja, just det.
Själv har jag åkt nu senare år, ansvarar vi för olika bilar. Jag har åkt en Passat, Folkman Passat då, med 280 hästkrafter, och det är ju en fantastisk bil, fyrhjulsdriven då. Den är ju lite lägre, inte den här Alltrack som finns, men den är fantastisk. Den ligger bra på vägen och på alla sätt och vis, och smidig att köra.
Passat har nästan blivit nutidens 745 eller 245. Det är väldigt populär så familjebil också, eftersom den är kombi. Och
det kan jag mycket väl tänka mig. Själv åker jag nästan alltid Volvo faktiskt.
Ja, det gör det.
Jag är lite Volvo-fan.
Ja, jag förstår. Jag hade själv en P1800 en gång i tiden.
Ja, det är inte dåligt.
Ja, det var en häftig bil. Men om vi går tillbaka till motorcyklarna där då, för där har jag också lite häftiga minnen när pappa kom till kvarteret och vi fick åka polismotorcykel, för han var också motorcykel, körde det på trafiken då.
Ja.
Och jag har någon bild när han satte upp oss på de där BMW:n, och så hade vi någon hockeyhjälm på oss och åkte runt kvarteret. Jag tror inte man kan göra det idag, men det gjorde man då i alla fall.
Nej. Ja, det är väl inte så lyckat med hockeyhjälm.
Nej, precis. Men då körde farsan i alla fall BMW. Hur var det när du började att köra motorcykel?
Ja, det var BMW också då. Då gick man ju en motorcykelkurs i Strängnäs var det. Och det var 6 veckor som man gick. Och det är en otroligt tuff kurs. Säkert en av de tuffare liksom. Man ska lära sig, man ska köra sakta och fort och stoppa bilar och det ena och det andra. Så att, men det var BMW R80 hette den som jag hade på kursen då, en BMW. Och sen när jag hade klarat kursen. Vi var 25 som gick kursen och 19 som blev godkända. Så 6 blev hemskickade under kursens gång. Men då fick jag åka med en R75. Så det var lite äldre polismotorcykel. För jag fick åka med den äldsta då. När man kom på till trafiken. Då. Men sen gick det bara något år. Och då skulle det bytas till en som heter K75 BMW då.
Mm.
Och då var jag och en kille som fick den där första nya, och då var de andra gubbarna avundsjuka på oss då, som fick en sån ny fin motorcykel.
Ja, det är klart.
Modern.
Det är klart. Men hur var det då? Kände du skillnad då när det blev lite uppgraderat?
Ja, det blev ganska skillnad. Så det var ju mera hästkrafter och modernare stuk på. Så att det, och sen var det ju, man säger R75, man var inga kåpor alls på. Så att om man körde fort på något jobb, 150-160 som det gick, då fick man hålla emot med nacken. Och sen fick man en ruta, en kåpa på den där nya. Det var väldigt smidigt faktiskt då, och skyddade från fartvinden.
Just det. Och hur är det att jobba själv på motorcykel ute på vägarna och sådär? Fick ni någon utbildning mer utöver, jag tänker, det tekniska med att liksom framföra fordonet? Fick ni även liksom någon form av taktisk utbildning hur det var och kanske börja jobba själv mer och sådär? Eller hur, var det någonting som rörde även det?
Jo, det blir det ju. Man fick ju mycket utbildning hur man skulle jobba och speciellt det här stoppandet av fordon och ja, hur man skulle vara beredd på det ena och det andra. Så att det kan man säga. Sen jobbar vi då i början, jobbar vi ju i grupp så där, så att man är ju själv när man jobbar, men man har någon kollega i någorlunda närhet. Om man säger Nyköping så vet man att okej, vi är söder om stan, så att det kanske inte en åker till längst upp till norr och en längst till söder, utan man är någon eller några mil ifrån varandra.
Ja, ah, okej.
Så man har kontakt om det blir någonting, så att säga.
Just det. Hur trivdes du då på motorcykelsadeln?
Ja, jag har ju trivts otroligt bra, så att det är ju det som har gjort att man har hållit på så många år, och jag har haft turen att få vara frisk och så där och inte ont i kroppen, så att det har gjort att jag har hållit på ända sedan, ja, 1983 då till nu då 2021 när jag blev 68 år.
Ja.
Och det måste vara världens bästa jobb att få betalt för att köra motorcykel liksom.
Ja.
Det brukar jag säga, jag behöver inte betala, det är varken däck eller bensin eller service, utan det är bara att köra i stort sett.
Ja, just det.
Ja, man måste ju jobba lite också, jag kan inte bara åka runt.
Nej, det är klart. Du måste jobba lite grann.
Ja, precis.
Och jag tänker som trafikpolis, jag menar även som när man var ute och jobbade som polis så fick man ju, ja, man fick ju lite kritik av de man kanske hade gripit och så vidare och så vidare. Men jag tänker just ni trafikpoliser tror jag ni får höra ganska mycket att ni kanske skulle prioritera om och kanske gripa någon viktigare än just det. Har du hört många sådana ursäkter under åren när du har stoppat folk?
Jo, men det hör man ju. Det var ju då, vi säger på 80-talet, där om ni skulle satsa på att gripa Palmes mördare istället för att åka runt på E4 och lite sådär, att ta de här, ja nu är det skjutningar och det ena och det andra. Så det hör man lite då och då faktiskt. Och då brukar jag förklara på att vi är så här många i Nyköping som jobbar med trafik och ser så många. Jag har ju bra med argument att komma med, liksom med antal dödade och skadade i trafiken och sådana där saker. Så att det brukar, alla går det inte att resonera med, men många går det att prata med faktiskt om man har lite tid.
Ja. Hur viktig är den? Jag menar när man stoppar någon så där och du vet kanske att nu ryker körkortet för den här personen och så vidare och så vidare. Hur viktigt är det att ha lite inövat liksom och lite rutin kring på hur man ska agera där?
Ja, det känns ju väldigt viktigt, och jag har ju haft en fördel där, att jag har lång stubin så att säga.
Aha.
Jag blir väldigt sällan arg, alltså det händer väl någon gång om året som jag blir riktigt arg. Men,
Ja.
och det vinner man ju mycket på. Sen har jag ju argument och försöker förklara för dem hur det är, och att de har möjlighet att prata med Transportstyrelsen om körkortet och så vidare. Och böterna, det kan de ju antingen erkänna på direkt om man skriver ut i telefon, eller om de vill ha det prövat av åklagare eller rättegång. Så att man förklarar ju de här bitarna. Så att, så det, men jag är ganska lugn och saklig så där, så att jag tror att det vinner man mycket på faktiskt.
Det ska bli intressant. Du som egentligen då har varit trafikpolis under nästan hela ditt polisiära liv, men vad har du för minnes som sitter starkt kvar hos dig? Är det någonting som är förknippat med trafikpolisen, eller är det någonting annat som sitter starkt hos dig under alla de här åren du har jobbat som polis?
Ja, det finns ju ganska mycket grejer. Alltså det som man kanske inte tänker på, men ofta är vi ute, eller några gånger om året i vilket fall, då är vi ute och letar efter försvunna personer som har kommit bort. Det kan ju vara barn och även i svamptider, sådana som plockar svamp. Och För några år sedan, om jag säger att det är 3 år sedan så kan det vara 4. Men då var det en liten pojke, 11 år, som hade kommit bort. Och det är ett ganska stort skogsområde. Och då var det på vid förmiddagen där. Och jag skulle börja jobba 2, vet jag. Men då ringde de till mig, för det fanns ingen motorcykelpolis som jobbade just. Det var mitt på sommaren. Och om jag kunde komma in några timmar tidigare och leta efter den här grabben. Då, för de letade med helikopter och polishundar och från Jönköping utanför Nyköping och massor med poliser då. Så att jag åkte ner och sen fick jag ett område först av polisinsatschefen som jag tittade över. Sen fick jag ett område lite längre bort och där hittade jag väldigt bra, för det är en kollega som bor i en bit in i skogen där. Så att jag hittade de där vägarna och åkte ner där, och sen gick det en liten stund och hittade jag den där grabben, kom gående då.
Jaha.
Så det kändes ju väldigt bra att kunna hitta en liten pojke som man letat efter då i 3-4 timmar.
För att det är det förstår jag.
Ganska oroligt när de kommer så där i skogen.
Ja, verkligen.
Och jag hade en annan lite rolig grej. Då var det en svampplockare, en äldre farbror som var jämt ute i skogen och plockade svamp. Då kom han bort och de ringde, och då var jag med och hittade honom. Och sen året därpå, då var samma gubbe borta igen, och då var jag leta med en kollega, men då var det några andra som hittade honom före, men då kom jag dit och jag pratade med honom och sa att, för sen skulle jag åka bort på en resa efter, så jag sa att nu får du hålla dig hemma, för det är ingen annan kommer att hitta dig då om du kommer bort en gång till där.
Får sätta GPS på gubben.
Ja, GPS, så att jag har varit med några gånger och hittat såna här. Sen kan det vara andra som hittar, men lite extra kul är det ju när man träffar på dem då på någon skogsväg eller någonting sånt där. När man åker med musikryggen då.
Såklart, såklart. Sen är jag ju lite nyfiken på, mamma är ju från Tyskland och vi har varit nere där, och där kan de ju dra på ordentligt på autobahn med kärrorna där liksom. Men vad är det fortaste du har lyckats hitta någon fortkörare? Hur snabbt har de åkt egentligen där förbi? För det är ju ganska hyfsad väg där förbi Nyköping ändå.
Ja, vi har ju haft, om man säger, vi hade en motorcyklist här. För då var jag med, men det var en kollega till mig. Och den han körde ju, jag tror han fick en mätning med mätinstrumentet då. Men det var ju en väldigt snäll mätning på 230. Och sen när jag försökte han ju sticka ifrån, men då var vi så många poliser som jobbade och låg längre fram, så vi fick stopp på han. Och då kunde man se på hans digitala hastighetsmätare att farten hade legat på 273 då, som mest.
Okej, okay. Oj.
Och det var en sån här riktig värsting motorcykel.
Ja.
Men annars så är det ju runt 200 kan man säga, eller kanske lite drygt ibland som man har mätt upp.
Ja.
Men det kan vara med laser eller annat, och då ska man hinna ifatt någon som kör så där med, om man mäter med ett mätinstrument, då måste man nästan köra 30 km snabbare för att komma ikapp.
Ja. Så
att, men den polisbilen som jag åkte med då, den toppar ju 250 km. Så att, men går det är det ännu snabbare bilar, då blir det svårt att hinna med. Då får vi försöka ta dem på ett annat sätt.
Ja,
ställa
precis.
Kollegor lite längre fram eller ringa till så de kan ställa upp i Norrköping och annat. Just. Om det går söderut.
Ja, jag förstår. Men, och när det kommer till biljakter, för det är ju någonting som man, i alla fall om man kanske inte själv jobbar som polis, men det förknippar man ju polisyrket med, att man ska vara med om en biljakt. Och det tänker jag väl att du som ändå varit på trafiken har varit med om.
Jo, det har man varit med om ett antal under årens lopp. Och jag har i alla fall haft lyckan att de har kört av vägen några gånger och inte, men inte skadat sig något allvarligt. Och blir det allt för höga farter, då brukar vakthavande befäl säga till att nu får ni lägga av då, om det går extremt fort. Och sen att det är fara för andra bilister, lite beroende på trafiksituationen och så vidare.
Just det, jag tänker på en liknande situation då. Kanske om ni ska stoppa en bil liknande ni stoppade min fru när jag låg och sov. Och de liksom väljer att inte stanna då.
Ja.
Utan då ligger ju ni framför, men så drar de om er och sticker.
Ja.
Vad gör man då som trafikpolis?
Ja, då först har man ju redan kollat upp registreringsnumret. Vi har ju i våra mobiltelefoner kan vi slå på bilarna. Alltså man gör en slagning och ser vem som äger bilen och så vidare. Och sen har jag ju åkt upp bredvid, så jag ser ju vem som kör. Om det är vad det är för person. Och då kan man ju få fram kanske om det är bilägaren som kör bilen och så vidare. Så då har man den kontrollen. Men sen åker man ju efter då. Sen ropar man upp ledningscentralen då. RLC som det heter då i Linköping. Och talar om för vakthavaren. Nu har vi ett efterföljande. Och det går E4 söderut och det går 200 kilometer. Och sen frågar de lite fram och tillbaka. Så beroende på hur fort det går och hur de kör. Så kanske vi får åka efter ett tag. Men sen kan de ju säga att vi ska avbryta då. Om det, beroende på om de kör om på fel sida. Och det går extremt fort.
Mm.
Och sen beror det på lite vad det är för brott i början, i grunderna. Så om vi säger att det är en fortkörning, det ser ut att vara bara det då. Men är det till exempel en rånare eller någon annat grövre brott i grunden så bilen kommer, då får vi ju jaga på lite mer faktiskt. Då har man ju möjlighet att tränga bilarna också.
Just det. Det finns sådana, och det finns väl också de sådana här spikmattor, va? Kan man använda sådana i vissa tillfällen?
Det har vi. Vi hade en av de senare biljakten jag hade, det var strax före jul då, för det var nog 3-4 år sedan, och en som körde fort. Och så åkte vi och mätte på den där killen i jultrafik, men han stack då, så då la de ut spikmatta. Men sen svängde han av mot Katrineholm och där la man ut spikmatta och vi åkte efter. Men sen sa jag till min kollega att om man inte känner till vägen, då är det en S-kurva innan man kommer ut på en riksväg mot Katrineholm. Och om man inte känner till vägen, då kommer han köra av där, sa jag.
Aha.
Och det är mycket riktigt det gjorde han. Där körde han in i räcket och blev stående. Då. Så att han kom inte riktigt fram. Annars hade han åkt in i spikmattan någon mil längre fram.
Just det. Hur ofta skulle du säga det händer att liksom inte man, att folk inte hörsammar polismanstecken så att säga, utan drar?
Ja, det är ju väldigt sällan att de drar egentligen på det där viset. Alltså det kan ju vara någon som inte riktigt begriper att vi ska stoppa dem och det blir lite tokigt och man får åka till nästa avfart och sånt. Det händer ju lite då och då, men just så här att de drar, det är ju inte så ofta faktiskt.
Nej, okay.
För våran del. Nej, det händer ju ibland, men det är inte ofta faktiskt.
Men säger det så, du var inne på det lite grann där, men det är ju så att om vi bortser från en vanlig då, vi kallar det för en Svensson som kör för fort, vilket man ju kanske själv har gjort någon gång också. Men så är det ju så att de kriminella elementen färdas ju också i bil väldigt mycket. Och i de här bilarna kan det ju också finnas grejer som man så att säga vill transportera från plats A till plats B.
Ja, precis, precis.
Och där är ju ni trafikare också ganska viktiga, att man har den kunskapen också kring annan brottslighet än just det trafikmässiga.
Ja, precis. För de om vi ser det, alla kriminella i olika sammanhang, de åker ju bil alltså. Och det de gör själva ibland, det är ju att de kör för fort. Och så vi ska ta dem för fortkörning. Om de hade kört typ 110, då har vi kanske inte märkt dem om de åker i någon vanlig bil så att säga. Det är hyrbilar och lite annat, då brukar vi kolla lite extra. Och sen slår man ju på bilarna och då kanske vi får fram någonting att den där har varit med om det och det. Då kan vi ju stoppa den av den anledningen. Och sen får man ju i sådana fall bygga upp en misstanke och kan man få fram att de har hållit på med vapen och så vidare. Då har vi ju vissa möjligheter att kolla igenom bilen och de här personerna.
Just det.
Lite beroende på vad det är, men då får man ju bygga upp en misstanke eller om det är drograttfylleri eller något sånt.
Just det. Ni som också jobbar med trafiken, och oftast så är det som du berättade, du var ju väldigt intresserad av motorcyklar till exempel själv och trimmade moppen när du var yngre och sen grejer. Och kan ju mycket om bilar. Kan ni se som trafikare att det finns trender då i att ha en viss biltyp till exempel som kriminell, och att ni ser att vissa bilar frekventerar oftare liksom hos kriminella vissa märken och så vidare?
Ja, det kan man ju se om det är mera lite grövre brott, alltså det är ju såna här sådana som gör smash and grab-kuppar och lite av det hållet, då är det ju ofta att de har någon riktig värsting Audi då, eller Mersa med 450, kanske upp till 700 hästkrafter. och köra ifrån oss alltså. Och det har ju hänt att vi har blivit riktigt frånåkta, så man bara, den bara försvinner bilen liksom.
Ja.
Och sen kanske man får upp någon spikmatta någonstans, men då har de svängt av någonstans. Så att det, sånt händer ju också ibland faktiskt, att man, vi har inte en chans alltså, om det är sådana bilar.
Det har jag ett minne av när jag jobbade på Norman. Då åkte vi alltså omkring i en sån buss, folkabuss. Det var inga snabba saker, kan jag säga. De där.
Nej, precis.
Och då såg vi en stulen, en Porsche som då var anmäld stulen på Sveavägen. Och vi körde Sveavägen söder ut och såg den då. Och slår, innan vi hade gjort rundpallen över på andra sidan, så var Porschen borta.
Ja, precis.
Har du någon minne av en sån, någon sån när du har tappat någon, när det bara har försvunnit och sen är det borta bara på några sekunder?
Ja, jag och en kollega, vi stod vid Jönåker, och det är söder om Nyköping i norrgående riktning, och då gömmer vi oss på en påfart, om vi ska, ungefär som när vi tog din fru för fortkörning, så att hon inte ser då. Och då kom en sån här svart AMG-märsa, en kombi. Och vi åkte efter kollegan och jag så mycket vi kunde då, körde fullt. Och sen så, när man, han mätte upp på en fart lite drygt över 200. Men sen kom närmare med oss Nyköping och försvann. Och då hade han åkt bort nästan ett par kilometer ifrån oss. Man såg bilen på långt håll. Och sen åkte vi vidare. Ja, jag åkte gamla E4 upp mot Södertälje och han åkte vidare. Och någon såg bilen uppåt Hörlö, men den fick vi aldrig syn på. Den måste ha gått närmare 300 kilometer eller någonting. Så att den fick vi aldrig tag i.
Det är ändå lustigt att de minnena sitter kvar också, när det liksom inte blev något. Utan när det bara...
Då tycker man är förargligt och undrar, liksom, var det någon vapentransport eller narkotikatransport? Eller vad kan det ha varit för något?
Ja, just det.
Det vet man ju inte.
Men om vi återgår till det här som du nämnde när du pratar med folk, så då man kan bli kanske lite upprörd att man blir av med körkortet. Men du sa att du har argumenten och du har statistiken, och det finns ju en anledning till varför just trafikpoliser är ute på vägarna och vistas på vägarna. För det är ju så att det avlider ju många människor just i trafiken.
Ja, precis. Och jag, i och med att jag har hållit på så många år också, så har man ju varit med om ganska mycket. För när jag började då på 1983, då var det ju till exempel inte motorväg utanför Nyköping. Det var bara vissa delar. Och då gick ju gamla E4-an, det var med mötande trafik alltså. Så det var väldigt mycket trafikolyckor då. Och det var några sådana här motell som låg vid vägen. Och det var vänstersvängar och köer och så vidare. Så det var olyckor. Ja, det var ju inte riktigt varje dag, men inte långt ifrån. Så att det var väldigt mycket olyckor då. Och då var det väldigt smidigt med motorcykel också, för då tar man sig fram på ett helt annat sätt än med bil.
Just det.
Så att, men då har det ju blivit mycket säkrare idag när du har motorvägar och du har mitträcken och räcken på sidan av vägarna också.
Ja, precis. Jag tänker att du kanske kan eventuellt också ha märkt av den här skillnaden. Inte bara vägarna är bättre, utan bilarna är ju bättre också. Det är airbags som slås upp och så vidare och så vidare. Att det har blivit lite skillnad ändå.
En enorm skillnad på bilar alltså. Och tittar du då, det är väl typ år 2020, då 25% av de som dog i bilolyckor då, de dog i bilar som var tillverkade före 2000. Och bilarna har blivit enormt mycket säkrare de senaste, om vi säger 10-15 åren. Och vi har ju, om vi säger då, det var ju runt 1000 döda vissa år där, och då fanns det kanske bara 1 miljon bilar i Sverige, och nu är det 5 miljoner bilar, och vi kommer kanske ner under 200 döda i trafiken. Men det är ju väldigt mycket ändå, för att det blir en väldigt tragedi för de som drabbas, både familjer och anhöriga och allting sånt där, när någon dör i en trafikolycka.
Ja, såklart. Hur har du reagerat på att komma fram till trafikolyckor, i vissa fall kanske med då till och med, som du berättar, med dödlig utgång och sådär? Hur har du hanterat det personligen?
Ja, jag brukar klara av det bra, men man berörs ju väldigt mycket av olyckor och känns väldigt tråkigt. En av de värre Jag har varit på ganska många dödsolyckor under årens lopp. Då, men en av de värre var väl kanske nu, det är väl en 10-12 år sedan. Men det var en ung tjej som körde moped och blev så bländad av solen och körde rakt igenom bommen. Och sen kommer ett tåg och kör rätt på henne, den här tjejen. Och då när man går där vid järnvägsrälsen, då det känns väldigt tufft faktiskt och tragiskt liksom, att en så ung tjej skulle behöva dö i en sån olycka faktiskt. Och det brukar jag tänka på nästan varje gång jag åker förbi det där stället, att här var det en förskräcklig tragisk olycka.
Man blir påmind av den geografiska platsen.
Ja, det blir man faktiskt.
Ja. Hur stor vikt tycker du att det är just med polisiär synlighet ute på våra vägar?
Ja, det tror jag är väldigt bra. Liksom, att, man märker ju själv när man är ute. Och vi åker i princip alltid målade fordon, då, både motorcyklar och bilar här i Nyköping. Mm. Vi tycker att det är det allra bästa. För ser du en polismotorcykel som har stoppat en bil kanske på en sån här poliskontrollficka, det är nästan den bästa effekten då, för att folk tar det lite lugnare.
Just det.
Och därför försöker vi vara ute och synas så mycket som möjligt faktiskt.
Har du någon gång under alla dina år själv blivit stoppad?
Inte annat än sån här nykterhetskontroller faktiskt. Jag har peppar aldrig åkt dit själv för fortkörning, även om jag har kört så fort många gånger. Så att, det är nog mer tur än skicklighet.
Ja, just det. Det är ju ganska otroligt ändå hur få gånger man blir stoppad faktiskt av polisen bara på en nykterhetskontroll eller sådär.
Precis. Det var ju ett antal år sedan. Då hade vi rätt så bra med nykterhetskontroller. Och sen kom ju det här corona-eländet. Och då har vi inte haft några vanliga sådana blåskontroller annat än de vi stoppar och misstänker att det är någonting lurt med. Så att det har ju minskat mycket, så att det hoppas jag ju nu att de poliser som jobbar försöker ta upp det där, så att vi kommer upp i ett stort antal vanliga nykterhetskontroller, för det avskräcker en hel del att folk vet att vi kan stå ute på olika ställen och ha kontroller.
Mm. För jag tänker, det är väl också någonting som du har varit på mycket. Dels är det väl så att allmänheten ibland ringer in och säger, nu tror jag att det är en förare som framför ett fordon här påverkad av alkoholhaltig dryck till exempel. Hur har det sett ut för dig där att stoppa personer som har varit påverkade?
Ja, det händer ju nästan dagligen att de ringer att det är någon som vinglar, och speciellt lastbilar på E4. Men då är det ju 98%, då är det ju att de håller på säkert med någon mobil eller håller på GPS eller krånglar med någonting, eller det blåser så där vinglar. Men jag har ju tagit ganska många rattfyllerister under årens lopp faktiskt. Och det är ju tragiskt att de är ute. För just att det kan drabba så många andra. Det är inte bara dem det drabbar, utan det är andra oskyldiga som är ute och kör.
Nej, precis. Har du någon minne av någon som har varit rejält på lyset eller?
Ja, jag tog en. Det var en. Ja, det är ju ganska många. Men en långtradarchaufför som var lastade nere vid Oxelösunds järnverk, som var riktigt kanonfull, som skulle iväg med en lastbil fullastad med plåt. Då var det bara tur att han inte kom ut från området och kom ut på vägen med det där, för då vet man inte vad som skulle kunna hänt. Jag kommer inte ihåg om det var 3 eller 3,5 promille eller något sådär extremt. Han somnade ju när jag skjutsade in honom. Han var riktigt kanonfull alltså. Så det är otäckt faktiskt just när det. Men sen har man ju tagit många rattfyllerister under årens lopp, alltså i bil och sådär. Det händer ju lite då och då faktiskt.
Har alla druckit en öl bara eller?
Ja, två öl brukar de säga att de har druckit.
Ja, två öl. är det vanligare?
Ja, nej, jag drack två öl igår säger de, och sen har de ganska hög promillehalt på morgon eller förmiddagen eller mitt på dagen, så att det begriper man ju att det stämmer ju inte så att säga, men man får ju skriva det i förhöret de säger.
Jag fattar. Men när man ändå pratar om trafiken, man måste ju alltid prata om nördarna. Det finns ju de som är ännu mer, jag menar motorcyklister i alla här, men det finns ju den här, jag tänker på de här tunga gruppen.
Ja, just det.
Trafikpoliser som väger lastbilar och sånt. Hade ni några sådana också där i Nyköping eller?
Ja då, det finns, nu är vi så få så vi har, då, om vi ser förr, då fanns det en tung grupp och en lätt grupp. Och jag har alltid jobbat i lätta gruppen, så jag jobbar med fortkörningar, rattfyllerister. Och det enda utbildning jag har på tunga sidan, det är kontroll av såna här lastbilar med farligt gods.
Ja.
De här orangea skyltarna, det är det enda jag har den utbildningen. Annars kan jag inte väga eller har inte utbildning för kör- och vilotider, så att säga. Men det har vi några experter på i Nyköping också. Och just då är det en polis som är väldigt duktig på det där. Plus att vi har två duktiga bilinspektörer.
Mm.
De är civilanställda just för, och de är ju duktiga på besiktiga bilar. Och de just vid det här med kör- och vilotider och kolla det. På lastbil eller ja, lastbilar främst då, men även bussar ibland.
Just det, för det är ju strikt reglerat hur länge man får så att säga jobba som lastbilschaufför utan
ja,
sen krävs det vila och så vidare.
Ja, precis. Så det finns ju regler. Och det är ju ett data. Nu är det datoriserat. Förr var det ju sådana här skivor. Nu tappar jag namnet på det. Diagram i färdskrivaren. Men nu är det ju digitalt så att säga. De stoppar in ett kort och läser av både bilen och föraren hur mycket de har kört och så vidare.
Just det. Jag har sparat från pappa, så han hade ju på sin trafik. De åkte ju ofta i overall den här.
Ja.
Och sen hade han också en sån stor metall. Jag tror att det var flygande inspektion eller någonting. Jag vet inte vad. Det var som ett polismärke. Ovalt var det, som en äggform.
Ja, just det. Det är bevis om flygande inspektion. Så att man har rätt att besiktiga fordon då.
Just det, så.
Det kan vi, vissa har ju rätt att besiktiga lätta fordon då, och motorcyklar. Och en del har ju så att de kan besiktiga tung trafik. Så alltså tunga lastbilar, långtradare och så vidare.
Just det. Jag har kvar hans den där metall broschen där. Ja.
Ja, just det.
Ja, men vad spännande. Här har vi fått oss en ordentlig insyn i livet som trafikpolis. Och då är min fråga till dig, jag brukar alltid avrunda med en fråga. Du kanske bara tittar på biljakter då, på film?
Nej, det har väl hänt någon gång. Eller man får något sånt där på Facebook eller YouTube och lite sånt där. Men annars blir det inte så mycket man tittar på.
Är du mer ute i naturen än du sitter framför tvn?
Ja, det kan man säga att jag är mer ute i naturen och tittar på fåglar än framför tvn faktiskt. Men det blir ju lite mer tv-tittande på vintertiden.
Ja,
och sommaren.
Ja, det är naturligt, ja. Men kan du se liksom polisfilmer och sådär utan att sitta och klaga inför de som sitter med, eller?
Ja, det kan jag göra. De här amerikanska, då brukar de ju, om de gör något fel eller inte är så bra, då brukar de hota med att de kan få bli trafikpoliser.
Ja.
Och sådär.
Men så är det alltid annars, amerikanska filmer.
Ja, det är alltid liksom, men det kan jag ta. Det. Men annars tycker jag väl, frugan och jag håller på att titta i kapp på de här Beck-filmerna. Vi ligger några filmer efter, och sen det här tunna blå linjen som gick tyckte jag var ganska bra faktiskt.
Ja, just det.
Rätt så nära verkligheten tyckte jag.
Ja,
faktiskt.
Ja, jag håller
om man
med.
Får till det.
Mm. Intressant. Ja, Beck och tunna blå linjen. Ja, men det håller jag med om. Det är bra. Men Stefan, stort tack. Vad intressant det har varit att få. Vi har fått mycket till oss här vad gäller hur det är att jobba som trafikpolis. Vi ska prata vidare lite i Patreon-avsnittet också, men stort tack så länge, Stefan.
Ja, tack så då. Tack själv.
Stort tack. Det här avsnittet med trafikpolisen Stefan är slut. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Hoppas du lyssnar då. Glöm inte att du kan få mata dig full med bonusmaterial om du blir Patreon på patreon.com/snutsnack. Ha nu en fin vecka och ta hand om dig, så hörs vi. Hej då!